With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, varmt välkomna till Burleskpoddens allra sista avsnitt. Vi sitter här på Custom Music Productions med Andreas Hedberg bakom ljudspakarna som sköter ljud och redigering. Och mig som ni hör prata, jag heter Aurora Brännström. Allt är som vanligt, men det är inte som vanligt för det här är vårt allra sista avsnitt. Jag ska återkomma till det och kanske summera de här 3 åren som Burleskpodden har funnits här för er. Men jag tänker att som sagt vi tar det på slutet. Nu vill vi ändå ha ett fantastiskt bra program här först. Det tycker jag att vi alla är värda efter den här långa väntan också. Det var ju ett tag sedan vi sände. Så, nog pratat från mig. Jag ska presentera min gäst och det är faktiskt ingen mindre än min äkta man och min partner in music and crime, Ludvig Lundgren. Varmt välkommen.
Tack Aurora. Vad trevligt att vara här ja. I det här sammanhanget.
Ja, vi är gifta. Vi har hållit ihop i snart 12 år totalt. Så vi känner varandra ganska väl.
Det får man säga.
Ja, och vi har företag tillsammans, Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB, som också producerar Burleskpodden. Kan ju vara kul för lyssnarna att höra din röst.
Ja, det får vi hoppas att de tycker. Jag är ju inte den som oftast sitter vid en mikrofon, men det är ju du desto mer.
Ja, fast nu var det faktiskt ett tag sedan. Innan vi slog oss ner här idag så var det ju flera månader sedan faktiskt jag satt i den här studion.
Det var det.
Ja, och det har ju sin anledning. Du och jag har ju gjort livets resa tillsammans med vårt barn. Vi har varit borta 3 månader i staden New York och levt där. Och jag tänker att ja, det här programmet kanske kommer fokusera på det.
Ja, det tycker jag att det kan få göra.
Mm.
Det finns material.
Ja, det gör ju det. Men jag tänkte först... för nu har jag presenterat dig lite kort, men om du skulle vilja presentera dig lite mer som, ja, hur skulle du säga? Vem är du?
Ja, det är en delikat fråga, men den korta versionen är väl att jag är jazzmusiker, pianist och centralbyråkrat i form av egentligen planeringsarkitekt, men ja, jag tillbringar mina dagar på Finansdepartementet nu för tiden.
Mm.
Men det har ju inte så mycket med det här att göra, så idag är jag nog framförallt jazzpianist och ja, allt vad det kan innebära. Och ja, burleskbesökare också får man väl inte minst säga.
Nej, precis. Ja, just det. Men det tycker jag låter ju väldigt bra.
Ja, det tycker jag också. Ja, jag är ju dessutom i någon mening medproducent till den här förträffliga podcasten.
Aha.
Och med att vi har vårt företag tillsammans.
Exakt.
Mm. Och det är ett nöje i sig.
Ja, ja men det är fantastiskt. Som sagt, vi jobbar ihop, vi lever ihop och vi har rest ihop.
Yes.
Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här resan som vi har gjort till New York. Jag berättade ju lite grann om den innan vi åkte i senaste programmet. Så berättade jag lite om intentionerna och tankarna kring det. Och Ja, nu ska vi prata om hur det blev.
Just det. Blev det som vi tänkte? Ja. Kan man fråga sig.
Upplägget var ju så att det var du och jag, vår fyraårige son och sen min syster som åkte tillsammans. Och vi hade då hyrt en lägenhet i Brooklyn och skulle tillbringa tiden 3 månader där. Och ja, det vi hade tänkt var väl liksom att uppleva New Yorks jazzliv. Vi har ju varit i New York 2 gånger tidigare och fått en liten smak för det. Det händer ju väldigt mycket i den staden. Det finns ju väldigt mycket musik, liksom. Många klubbar och många musiker och sådär. Så vi ville uppleva det och också såklart se mycket burlesk.
Ja.
För du och jag har ju det intresset gemensamt.
Ja, ja, och det blev en hel del av den varan. Inte minst av jazzvaran blev det ju desto mer av. Men även en hel del burlesk evenemang.
Mm, precis. Så jag tänker att det är väl kanske det vi ska fokusera på. Det här är ju ändå burleskpodden.
Det är ju det.
Så, men vi kan ju kanske bara säga det. Att, åker ni till New York som ett litet tips? Liksom, besök Smalls Jazz Club, Mesrov, Village Vanguard, Birdland, Jazz at Lincoln Center. Det finns ju massor med jazz.
Vi kan erbjuda en lista.
Mm, det kan vi göra faktiskt.
Till den som är intresserad.
Men så New Yorks burleskscen då? Det blev ju inte så jättemycket. Vi kanske hade önskat oss att vi hann se mer.
Mm.
Men vi har ju besökt såklart festivalen.
Ja, den var ju en storslagen historia i sig.
Exakt. The New York Burlesque Festival.
Ja, precis. Och den har vi faktiskt besökt en gång tidigare också för några år sedan.
Mm.
Men nu var vi ju med i någon form på i alla fall 3 olika kvällar.
Mm.
Och det var... Ja, de hade inte sparat på krutet kan man väl sammanfatta det.
Nej, verkligen inte.
Det var mycket.
Ja.
Vilket man väl kan säga om det mesta i New York, att det är mycket.
Mm.
Det är ett sammanfattande ord för det som händer i den stan.
Mm.
Det var en diger uppsättning av artister.
Ja.
Och olika platser som det ägde rum.
Det var ju väldigt olika kvällar. Vi gick ju på 3 av 4 dagar. Och det första var ju på The Bell House. Ett lite mindre ställe.
Mm.
Med lite mer edgy nummer kan man väl säga. Lite mer underground-känsla.
Ja. Så får man nog kalla det.
Ja, och sen så var vi på fredagen så var det på The Brooklyn Bowl. Och då var det ett helt annat upplägg, en helt annan typ av publik. Lite mer bara klassisk striptease kan man väl säga. Mm. Det jag kände som vi har pratat om lite grann, du och jag, är ju att den kvällen var lite mer så här att man såg inom situationstecken typ samma nummer om och om igen.
Mm.
För att alla gjorde lite på samma sätt.
Mm.
Och det var väldigt spännande att se, för att det är man inte riktigt van med här i Sverige. Här är ju burlesken ganska brokig. Och där var den liksom, det var typ samma stuk på alla nummer.
Mm.
Vilket, nu låter det jättetråkigt. Det var inte tråkigt, men det var ändå så här, det var något annat.
Ja, kanske att de försökte rikta sig till en lite bredare publik på det sättet. Att det skulle inte vara för konstigt, så att säga, utan mer...
Get to the point.
Ja, liksom. Precis. Någon slags lite mer allmän uppfattning om vad burlesk borde kunna vara.
Mm.
Sådär. Och det kan ju vara roligt när det görs bra, vilket det var i det här fallet.
Mm.
Men som sagt, man kanske inte fick hela bredden av vad burlesk kan innebära.
Nej, precis. Det tror jag nog att man fick mer på torsdagseventet där.
Ja.
På Bell House.
Ja, det fick man definitivt.
Mm. Och sen så var det ju på Sony Hall. Sista kvällen på lördagen där.
Just
det var lite mer så här gala-event.
Mm. Mm. Med lite mer storslagen inramning. Sådär.
Mm.
Ja, det var det. Men det var också väldigt roligt. Det var ganska brett ändå. Det som var värt att nämna där tycker jag var att det var väl i princip jämn könsfördelning på artisterna.
Ah.
Var väl ja, både boylesk och burlesk så att säga.
Mm.
Vilket man inte är helt van vid. Det brukar ju ändå vara kvinnlig övervikt på scenen.
Ja.
Att säga. Men där hade de försökt sprida ut det jämnt. Och man får väl anta att det var mycket medvetet gjort då.
Mm. Ja, nej, men det har du rätt i. Det har jag inte tänkt på, men det, så var det ju faktiskt.
Mm.
Och det är ju väldigt kul att det går. Liksom. Trots att det är ju en övervikt av kvinnliga artister.
Mm.
Sådär, överlag. Men att de hade fått ihop den showen.
Ja. Som ju naturligtvis var väldigt queer också, som sig bör.
Mm.
Förstås.
Mm.
Så det är inte alltid helt lätt att definiera könstillhörigheten på den som står på scenen. Det är ju lite av grejen också.
Mm. Nej, men det är sant.
Ja.
Vi kan ju bara anta egentligen.
Ja, precis.
Ja, precis.
Vilket ju också konferensieren som var en komiker vars namn jag tyvärr har glömt eller själv utgjorde ett exempel på gjorde liksom en grej av också att påpeka att för alla som sitter och funderar på vad fasen är det där för den han eller hon hon så att säga skämtade själv ganska mycket om det.
Ja, just det. Ja. Det var väldigt bra poängterat.
Ja,
liksom.
Ja då sa jag hon förresten. Ja, det var min egen definition.
Ja, jag skulle nog ha sagt han.
Ja, just det. Ja, ja. Vi håller det öppet.
Ja. Ja. Ja, men så är det ju. Att det är en väldigt queer inramning. Och det, I like it. Verkligen.
Ja.
Det var ju lite olika typer av event på... På The Brooklyn Bowl så hade de ju också försäljning av olika grejer.
Yes.
Som liksom gjorde någonting till stämningen.
Ja.
Sånt tycker jag är väldigt kul. Man kunde köpa liksom underkläder och pasties och coloring books och allt vad det var.
Ja. Och det känns ju också lite grann som en amerikansk eller en New York-grej, vad det nu kan vara. Varenda jazzklubb, för att dra den parallellen, har ju en egen liten souvenirshop med tröjor och koppar och vad det kan vara för någonting.
Ja.
Och det här var ju lite samma grej, fast lite roligare utbud. Det var inte bara tröjor och koppar.
Nej, men tröjor och koppar och kepsar, det känns som så här, det är standard på klubbar i New York.
Det bara måste finnas där. Och, tydligen, kanske en stor inkomstkälla för dem.
Ja, kanske vi skulle starta upp här i Sverige också.
Ja.
Lite mer merch åt folket.
Ja, nej, men det är väl alltid roligt att ha en snidig t-shirt med sig hem.
Mm.
Ja, inte alltid kanske.
Nej, det beror på. Men, ja. Nej, och sen den här galakvällen så var det ju, det var lite annorlunda också där, för att då fick man ju, det var ju sittande publik vid långbord liksom. Så det blev en speciell stämning där.
Ja.
Medans på fredagseventet på Brooklyn Bowl så stod man. Liksom.
Mm.
Det gör ju någonting med... Det blir ju olika stämningar, olika känslor att gå på ett event om det är stående publik eller sittande publik. Liksom. Och om det finns saker runt omkring som de här försäljningarna liksom, som tar uppmärksamheten, så blir det ett stökigare event, tänker jag.
Yes, så är det förstås. Ja, nej, men det var det lite mer den gala inramningen när folk sitter med sin dryck och rent av sin mat och ska få showen till det, så att säga.
Ja.
Men det också kan vi väl inflika en ganska spännande lokal, säger jag som tycker om lokaler generellt.
Ja.
Sony Hall, som den numera heter, den ligger alltså i källaren på ett av de mera klassiska hotellen på Manhattan, Paramount Hotel. Och de gör en stor sak av att där har de minsann festat i många tider. Och var det Fred Astaire som hade gjort sin scendebut där, och hur det nu var.
Ja,
ja, det var många som hade varit där.
Ja,
att säga. Och nu har de då fräschat upp och renoverat den här lokalen. Men den har kvar ganska mycket av sin gamla skärm.
Mm. Tyckte den kändes ganska retro.
Jo, det var ju så, onekligen.
Mm. Så det var festivalen. Sen så var vi 2 gånger på The Slipper Room. Som jag måste säga, alltså där såg vi nästan den bästa burlesken i New York.
Det kan jag hålla med om. Och det var ändå bara så att säga deras ordinarie show, eller vad man ska säga. Nu antar jag att deras ordinarie show växlar ganska mycket från dag till dag, så där, beroende på vilka artister som är med. Men det var väldigt hög klass och väldigt bra stämning. Fullt med folk och väldigt bra artister och nummer.
Mm. Ja, väldigt hög klass och väldigt så här autentiskt och engagerat. Du var liksom, ja, hur ska man beskriva, men att artisterna verkligen gav sitt allt.
Ja.
Man kände verkligen det, att nu, det här är på riktigt liksom.
Ja. Och publiken var definitivt med.
Mm.
De hade inte hamnat där av en slump, utan det var för att de verkligen ville vara där.
Ja. Precis, så det är liksom mitt mesta tips egentligen. Om man vill se bra burlesk i New York, så ska man gå till The Slipper Room.
Ja.
Då får man se lokala fantastiska talanger som ger sitt allt på en väldigt intim scen.
Mm. Ja, verkligen. Ja, det är ju mer ett rum än en sal.
Mm.
Så det
är på sätt och vis lite likt Melt här i Stockholm.
Ja, just det.
Tänker jag.
Det finns likheter. Det är bara att man går upp för en trappa istället för ner för en trappa.
Ja, alltså det var likt i, så att säga, lokalmässigt. Sen så har ju inte Melt här en show på samma sätt. Utan det är ju saker som händer under hela kvällen. Det här var ju liksom en regelrätt show. Med konferensier och paus. Yes.
Ja,
liksom. Mm.
Ja. Ja, men det var ett nöje.
Ja.
Vara där. Och det var väl lite av ett burleskkluster just i de kvarteren i Soho, väl?
Ja.
Ligger det. Och det fanns fler ställen där i närområdet också.
Mm.
Bland annat det som heter Nurse Betty, tror jag.
Ja, just
låg
det.
Inte långt ifrån. Ja. Jag undrar om inte det här Dwayne Park var i den här den också.
Mm, kom inte ihåg. Vi kom ju aldrig dit.
Nej, bara nästan.
Bara nästan. Ja, nej, men för att vara lite personlig så, eller privat, så var det ju inte helt lätt att resa med en 4-åring.
Nej, vars. Det har sina sidor.
Ja.
Kan nog alla som har eller har haft en 4-åring ha en viss förståelse för, tror jag. Det är en annan sak att ha ansvar för sitt barn dygnet runt i 7 dagar i veckan än att ha det på förskolan varje dag.
Ja.
Så ja, det var något av en utmaning. Men han fick sig nog minnen också.
Ja, jag hoppas det. Men han kan säga att han bestämde ganska mycket över oss. Mm. Och vi kom kanske inte ut så mycket som vi hade hoppats.
Nej.
Men det blev ändå så här några väldigt fina, minnesvärda kvällar.
Ja.
Du och jag var ju också på House of Yes.
Det ska vi inte glömma.
I början av resan där. Det var väl egentligen det första klubbbesöket.
Det var det nog. Då var vi.
Det, jag vet inte om man ska liksom räkna in det till burleskklubbar.
Ja, men det är väl besläktat på något sätt. Det är ju en väldigt, som namnet antyder, en väldigt bejakande klubb.
Mm.
Och de har väl ett och annat burlesk event där också.
Mm.
Men de har mycket annat också.
Mm.
Bland annat det här House of Love som vi besökte då.
Mm, precis.
Och det är
ju besläktat med till exempel vissa klubbar här i Stockholm som Decadance, mer än burleskklubbar, kanske just det eventet i alla fall.
Ja.
Där man liksom, där är en strikt dresscode som man ska följa, och där det finns liksom ett litet regelverk kring hur man ska bete sig, och sen när man väl har liksom kommit in dit så är det väldigt så här öppet och fritt och, ja, men som du säger, bejakande, lustfyllt.
Ja. väldigt sexpositivt för att använda ett ord som du brukar använda.
Mm. Det kan man säga. Mm. Ja. Ja, kan du beskriva, vad är House of Yes och vad är det där eventet?
Ja, det här eventet, det är inte helt lätt att beskriva, men det är ju en klubb som lockar till sig ganska frisinnade personer.
Mm.
Och den här klubben har ju en dresscode som i princip innebär att det ska vara ganska, jag vet inte om kinky är rätt ord, det är lite mera... Ja, det är underkläder av olika slag och det är naturligtvis mer fetischinriktat också, lite läder och latex och sådana prylar. Men inte så där strikt att det måste vara specifika material, som för att jämföra med till exempel Decadence här i Stockholm. Utan det är mer att huvudsaken är att det ska kännas bra och vara allmänt lustfyllt. Så får man liksom lägga in lite vad man vill i det ordet där. Nej, men sen är det är en klubb med fantastiskt bra dansgolv och med en massa glada människor som är allmänt öppensinnade.
Ja, men, ja precis. Ja. Det är ju liksom inte... De har ju inte kanske en show direkt, men det händer ju saker i lokalen hela tiden.
Mm.
De har ju liksom... Ja, men det kan vara allt från dansare till akrobater, DJs...
Ja, första gången vi var där vill jag minnas att det var... en artist som en sån här som hängde i sitt hår.
Mm. Ja, precis. Vi var ju på det eventet förra gången vi var i New York också.
Mm.
Mm.
Ja, det var roligt även då.
Ja. Nej, men jag tycker att det är väldigt kul att gå på liksom den typen av klubbar där man får klä upp sig lite och liksom träffa folk som också har engagerat sig för att liksom känna sig sexiga eller bekväma eller...
Ja, eller bara allmänt sprakande.
Mm.
Det blir ju väldigt roligt att vara på en sån plats och bara... Ja, man behöver ju inte vara blyg för att titta på folk, för alla vill att man ska titta på dem.
Mm.
Så det är det alla gör också.
Mm.
På ett fint och positivt sätt.
Ja, ja men verkligen. Det är väldigt tillåtande på det sättet.
Ja.
Så det är ju också ett tips, att besöka House of Yes.
Ja, ja verkligen. Det kan varmt rekommenderas.
Mm. De hade ju, vi var ju där två gånger faktiskt under resan. Vi var ju där på en marknad också.
Ja, det var väl en rena slumpen att det råkade vara en marknad just den dagen. Så det passade ju väldigt bra.
Ja, vi skulle ju bara gå dit för att visa min syster vart vi hade varit. Det var dagtid, en regnig dag. Så kom vi förbi, så var det liksom kö där utanför. Jaha, vad händer här? Och så var det världens marknad. Och dagen till ära idag så har jag faktiskt på mig ett fynd just därifrån. En blus som jag tycker är väldigt snygg.
Mm.
De sålde ju lite så här scenkläder, lite extravaganta grejer.
Det var mycket glitter och mycket paljetter.
Ja, det var det. Det tyckte jag var kul.
Mm.
Nej, men det var väl liksom den burlesken vi hann att se i New York.
Ja, det var väl det. Och det kändes ändå som att det fick oss en rejäl dos.
Mm. Ja, men faktiskt. Sen hade vi ju liksom ambitioner att vi skulle gå på Duane Park, vi skulle gå på Nurse Betty, vi skulle gå på The Box. Men det blev inte av olika anledningar.
Nej.
Mm.
Men vi noterade också med glädje att Birdland, som är en av de mera legendariska jazzklubbarna, har också börjat med burlesk evenemang i sin... Birdland består ju av två scener, varav en är mer som en teater.
Mm.
Och där har de nu mera burlesk aftnar.
Mm.
Om det är en gång i månaden eller vad det är. Med ganska kända namn.
Ja.
Så det... Ja. Ur vårt perspektiv är det väldigt trevligt när man ser den direkta kopplingen mellan jazz och burlesk.
Ja, verkligen.
Det tycker vi om.
Mm. Ja, och kanske ska säga det, för du sa att inte nämna några namn. Nej, vi nämner inga namn, för att både du och jag är ju ganska dåliga på att komma ihåg artistnamnen sådär, när det är folk man aldrig har sett. Av allt det vi har sett så var det egentligen bara en artist som jag kände igen, som jag har sett tidigare, och det var Tigger. Och honom såg vi på gala kvällen där på Sony Hall. Men annars så var det för mig helt nya namn.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och det visar väl att det finns en återväxt.
Mm.
Precis som här hemma, man vill säga.
Ja.
Men, ja.
Ja, men visst är väl ändå det liksom hoppfullt att så här, det finns ju ändå många som håller på med den här konstarten.
Oh, ja, verkligen. Och sen är ju också... New York är ju på något sätt den där stan då, du vet, if I can make it here, I can make it anywhere och så vidare. Och alla liksom åker dit med sina drömmar och ska förverkliga dem. Så det finns ju enormt många människor, både liksom inom allt artisteri och musik och sådär, som är enormt liksom talangfulla och begåvade och som är, ja, superbra på många sätt. Som bara, ja, som får slåss med näbbar och klor och armbågar och för att försöka få sig sin plats. Och det är ju, utgå ifrån, en mördande konkurrens på de flesta scener. Och det är naturligtvis hårt för dem som försöker få plats på scenen. Men för publiken blir det ju positivt, eftersom det verkligen blir väldigt bra artister som faktiskt kommer, som får utrymmet till slut. Sen om det är de bästa artisterna eller inte, det vet vi ju inte, eftersom vi inte får se dem,
Nej, är det sant? Ja. Men precis, apropå det, då släpper vi burlesken lite grann. Men liksom våran, vi har haft lite olika tankar kring den här resan. Vad det skulle komma ut för våran del att vara där liksom. Den stora, storslagna tanken var väl liksom att we're gonna make it in New York med jazzen. Men den storslagna idén, den la ju vi ner.
Ja, redan innan vi åkte dit.
Ja, fast innan vi åkte dit så visste vi ju inte hur, vad som skulle hända.
Nej.
Men så det vi gick in för vi märkte ju att det är ju en otrolig konkurrens, som sagt.
Mm.
Det vimlar ju av fantastiska musiker.
Ja.
Så det vi gick in för när vi var där var att lyssna. Att försöka ta till oss av vad andra musiker har att ge. Ja. För att liksom ta med oss det hem. Sen hade ju vi turen att vi fick ju som fin kontakt med Svenska kyrkan.
Just det.
Och så där knöt vi ju kontakter och där spelade vi också ett par gånger. Så att vi har spelat i New York.
Ja.
Om än på Svenska kyrkan.
Jajamän.
För
ja, det var ett nöje i sig.
Amerikasvenskar. Ja. Men...
ja. Svenska kyrkan i New York. Det får väl vara det stora tipset för svenskar i New York som börjar känna hemlängtan.
Ja.
Och inte vet vart de ska ta vägen. Gå dit och ät kanelbullar och ha det trevligt.
Ja, det var ju faktiskt de facto så att Esaias längtade hem då och då. I perioder ganska mycket liksom. Och han tyckte ju att det var jobbigt att inte förstå vad folk sa. Han pratade ju inte amerikanska liksom. Och då blev ju Svenska kyrkan våran liksom, ja, men räddning i det. Att dit kunde vi komma och hänga och det fanns ett barnrum och folk som pratade svenska.
Ja. Jo, men det är en väldigt fin plats.
Mm. Så jag vill verkligen säga tack till Svenska kyrkan i New York för allt. Tack för allt. För det hjälpte oss att liksom behålla lugnet när Esaias hade sina hemlängtningsattacker. Men också att vi hittade ett forum där vi kunde utöva vår musik.
Ja, verkligen. Nej, men det var en trevlig liten scen att spela på, både i själva kyrkorummet och i deras lilla kafé-salong, eller vad man ska kalla det. Det är en fin plats.
Ja, det tycker jag.
Med trevliga människor.
Ja, verkligen. Ja, men vad tycker du annars? Liksom, vad har du tagit med dig från New York till ditt liv?
Oj, ja, det är en storslagen fråga. Om man tar den delen av livet som är musik, och det är en ganska, ganska stor del, eller liksom, ja, kulturella intryck kan man säga, så är det, ja, det fyllde verkligen sitt syfte som inspirationsresa. Och ja, det finns ju ett sånt enormt utbud med bra musik. Och inte minst så hörde vi liksom flera akter som var i samma sättning som vi brukar köra med liksom piano, bas och sång, som vi kör i våran trio, som har en väldigt så här, hög klass. Och det jag också slogs av var hur de förhåller sig till sitt eget, vad ska man säga, musikaliska jazzarv. Vi har pratat om det, att många liksom, den jazzmusiker i Sverige som vill liksom hålla sig i framkant och bli uppmärksammad och så, den har ju på något sätt en förväntan på sig att skriva egen musik och göra liksom lite nyskapande, och det måste vara, ja, måste ha en ny twist på saker och ting.
Oh.
Där i USA har man en annat förhållningssätt till det som vi kallar The Great American Songbook, alltså jazzstandards, vilket ju är en enorm låtskatt som de verkligen förvaltar. Och även en jazzmusiker som är liksom högt uppburen och känd och har sitt utrymme kan utan att behöva skämmas för det, verkligen, han kan köra standardlåtar eller hon, och tolka dem på sitt sätt, och det gör de verkligen också med mycket omsorg och kärlek, skulle jag säga. Jag hör ju själv till de musiker som alltid har tyckt att varför måste man hålla på att skriva nya låtar när det finns så himla många bra låtar redan som man kan ta till sig och göra till sina egna. Det är liksom så man alltid har gjort i jazzsvängen. Det tycker jag är trevligt att det finns andra som tänker så också.
Ja, men precis, att det finns en tradition som man kan haka på och utveckla.
Ja, och som är under ständig utveckling på något sätt också. Sådär. Sen är inget ont om de som skriver egen musik. De beundrar jag verkligen. Ja. Så det kan vara spännande det också förstås. Men där är det verkligen att man förvaltar sin jazztradition på något sätt. Med stor omsorg.
Nej, men jag håller med. Jag tyckte också att det var liksom upplyftande, väldigt kul att se att de tar hand om musiken på det sättet. Det gör ju vi också. Alltså, det är ju våran grej. Ja. Att vi använder ju den amerikanska musikskatten och gör den till våran.
Ja.
Och det var väldigt fint att se att det i New York som liksom hemstaden till mycket av det här, liksom, att de gör det där. Ja. Så det är helt rimligt att göra.
Yes, man får.
Ja.
Det är bra. Men sen tycker jag om, för att återgå till frågan vad man har tagit med sig hem, så är det ju bara liksom att vistas i en sån miljö som den här stan utgör. Bara det är ju på något sätt väldigt inspirerande. Man får så mycket intryck hela tiden. Och det på något sätt, ja, det läggs till lager på lager inombords på något sätt och blandas runt. Och så kan man på något sätt få ut någonting av det där. Och det kan ju vara liksom sånt man ser och hör. Och när det kommer till musik så är det ju både sånt man kanske lyssnar på någon storslagen jazzklubb eller någonting som man bara hör på gatan, någon som står och spelar, eller på tunnelbanan eller vad det kan vara. Det tycker jag, man får lite ny livsenergi av sånt.
Och så tar vi med oss lite nya låtar.
Ja, inte hem. Minst.
Jag tänker, nu har vi pratat lite om New York och New Yorks burlesque-scen och lite om jazzscenen också. Men det skulle vara intressant, för det här har inte du och jag pratat så mycket om egentligen.
Nej,
det här med burlesque liksom. För vi har ju intresset gemensamt att vi tycker om att gå och titta på burlesque.
Ja.
Det har vi ju gjort i många år, du och jag. Men liksom med allt det här sagt nu som vi har sagt, och med om man lämnar New York och tittar på liksom burlesque som konstform. Vad är bra burlesque för dig?
Oj, ja, det var också en fråga.
Du har ju ändå sett ganska mycket burlesk.
Ja, men vid det här laget så ja, har vi sett en del. Och ja, alltså, liksom de flesta andra konstformer så vill man ju bli berörd.
Mm.
Man vill liksom ja, känna någonting. Och det kan vara en, för min del, det får gärna vara en ren liksom, skönhetsupplevelse. Alltså, det bara, åh, vad snyggt det här var. Liksom. Och vad vackert med den här kostymen och den här koreografin och det här liksom, uttrycket.
Mm.
Så på det viset så får jag väl... Jag kan väl säga att jag liksom, gillar mer klassisk burlesk. Så där, för att det är så himla vackert, helt enkelt. Men sen så... Alltså, det är ju också väldigt roligt med variation och mångfald, så det blir allt, man vill ju också ha det där som sticker ut, som är lite galet eller lite mer humoristiskt eller mer politiskt för den delen, vilket ju ofta är. Burlesken är ju på något sätt politisk i sig, skulle jag vilja säga. Alltså, men ja, vad som är bra burlesk, det är så att man vill bli berörd, det är väl det enda man kan säga, och blir man det då är det bra.
Ja, jag har tänkt mycket på, om jag ska svara på den frågan, så har jag tänkt mycket på det vi också har pratat om gällande liksom musiker, för nu när vi var i New York så gick vi på extremt mycket musik, och varje gång vi gick hem från en konsert så var det som att vi direkt började analysera liksom, vad var det vi såg och vad var det som var bra, vad var det som var mindre bra. Och en sak som vi alltid liksom hamnade i diskussionerna kring, det är ju det här med publikkontakt.
Det är alltså otroligt viktigt.
Ja, och jag tror att när jag försöker rannsaka mig själv liksom, och så här, varför tycker jag om burlesk och vad är det jag tycker är bra burlesk, så landar jag nog där. Att jag vill känna att personen på scenen är självklar artist som har publikkontakt. Jag vill att det ska vara där, här och nu. Och det ska inte vara liksom att man ser att artisten är, jag vill verkligen känna att artisten älskar det den gör och är i stunden med publiken. Och har kontakt med publiken och kontakt med sitt eget artisteri i det. Liksom.
Mm. Mm.
Då tycker jag att det blir bra. Det värsta jag vet, det är artister som... Och det okej, okay, det kan ha med nervositet att göra. Men när man börjar flacka med blicken, till exempel. När man är inte riktigt fokuserad. Liksom. Och det är samma sak med musiker. Jag tycker liksom att står man på scenen, då har man ett ansvar som artist att ta in publiken.
Ja.
För det är de som är där, här och nu, och ska ta del av det här. Så det är jätteviktigt med publikkontakt.
Ja. Och där kan man väl säga att många jazzmusiker har mycket att lära av burleskscenen.
Ja.
Ja, burleskscenen, det är ju verkligen publikkontakt, det är fullkomligt avgörande.
Ja.
Det är ingen som sitter och ser... Eller kanske man kan, men det är ju inget roligt alls att se ett burlesknummer på en tv. Liksom. Det är ju helt meningslöst. Man måste ju vara där.
Ja.
Det måste ju vara nu och här. Och man måste ju verkligen ha den där kontakten.
Ja.
I jazzbranschen, om man säger så, bland jazzmusik, där finns det ju, jag ska inte säga att alla är så, men det finns en kultur av att ja, men det är bara musiken som räknas. Alltså det är hur det låter och det är inget annat. If it sounds good, it is good.
Som
och det är ju en fin tanke liksom, att här handlar det om musiken och ingenting annat. Hur låter det? Liksom. Och det är många jazzmusiker som tolkar det där som att det spelar ingen roll liksom, hur de ser ut på scenen eller vad de har på sig. Eller om de står med ryggen mot publiken eller tittar upp i taket eller sådär. Utan det har ingen betydelse, för det bara spelar roll hur det låter. Och det är ju, alltså det är klart att alltså, bra musik är bra musik, och det finns en kvalitet i det, men det blir ju bara så mycket roligare och så mycket bättre om den här publikkontakten finns. När man verkligen känner att den här musikern som står där, den verkligen öppnar sitt hjärta och skänker någonting till oss som sitter här. Och det är ju liksom en gåva som man får.
Mm.
Nästan får, ja.
För då tycker jag att man blir berörd,
ja.
Som du säger.
Ja.
När man känner att man blir inbjuden av artisten att delta i stunden.
Ja.
Att så här, jag får titta på dig som står på scenen, men du tittar också på mig.
Ja.
Och vi har någon slags samspel.
Ja.
Det tycker jag är häftigt. Då blir det bra burlesk. Och jag älskar artister som leker med ansiktsuttryck. När man ser liksom varenda rörelse, att så här, det händer någonting i ansiktet.
Mm.
När det finns en medvetenhet i det. Att det inte bara är liksom av med kläderna, det är sexigt, utan det är också, det händer någonting i artistens inre som kommer ut.
Ja, det är fint.
Ja, det skulle jag nog säga liksom är definitionen av bra burlesk.
Mm.
Och med det sagt så har jag sett ganska mycket bra burlesk i mitt liv.
Ja, det får jag väl säga att jag också har, eftersom jag har sett den i samma stund som du har sett den.
Jag tycker nog generellt att burleskartister, precis som du nu säger, är ganska duktiga på det. Mm. Men det finns också olika grader av det, liksom. Alla är inte lika duktiga.
Nej, nej. Nej, men det vore väl konstigt ifall det var så.
Ja.
Och alla, ja, jag menar, det finns tyck och smak också. Man berörs av olika saker.
Ja.
Och det är väl gott så. Nej, men åter till det här som du berättade om på burleskfestivalen i New York, den andra kvällen, när det var ganska likartade nummer. Ja, det kanske tilltalar många, men det blir ju roligare med variation.
Mm.
Så låt det spreta.
Ja.
Det tycker jag det ska göra.
Mm. Ja, men det håller jag med om också. Man vill ha olika färger på paletten.
Och det är väl därför det kanske är så bra att en klassisk burlesk show är ju ofta uppbyggd av ett flertal artister.
Mm.
Det är inte bara, det är väldigt sällsynt med solo shower. Och det är ju bra, för det skulle inte bli lika roligt alls med en solo show.
Nej.
Och väldigt krångligt för artisten också, som måste byta kostymer och smink och så.
Det skulle jag vilja se faktiskt.
Ja, men det finns säkert en och annan som skulle kunna leverera en sådan show.
Ja. Jag ska ju gå på Dita von Teese i vår.
Just
det ska bli väldigt spännande.
Då är det upp till bevis.
Ja.
Om det går.
Mm. Nej, men precis, man är kanske lite bortskämd med det där också, att det ska hända saker hela tiden.
Ja.
Och ja, men nu i helgen som gick, nu när vi spelar in det här programmet, så var ju vi också i Åbo, Finland, och spelade på ett stort burlesque-event. Åbo Burlesque Goes Logomo Teatro. Och då var vi över tillsammans med Frauke, Fräulein Frauke, och Seymour Bottoms, som var liksom den svenska delegationen, lilla artistgänget där. Och vi umgicks ganska mycket under den här helgen, och jag pratade ju ganska mycket burlesk, liksom. Det gör man hamnar där.
Mm.
Och jag sa det till Felicia också, och jag vill säga det nu ifall du lyssnar, att jag älskar din klubb, och jag tycker att det ni gör med Fräulein Frauke Presents är fantastiskt. För där har ni verkligen den här mångfalden som vi pratar om nu.
Mm.
Och jag tror att, så här, för vi har ju varit på Fräulein Frauke Presents många gånger, och man är van att det är så burlesk ska se ut. Så att här i Sverige har vi bra burlesk, och jag tror att vi, men liksom, jag tycker inte att det är något fel med det, men vi kanske är lite bortskämda med att det är jättehög nivå.
Ja, även om det inte är liksom stora event varenda helg eller sånt här, någonting som man kan gå till helt regelbundet, så är det ju, när det väl händer, så håller det ofta väldigt bra kvalitet.
Mm. Och inte bara Fräulein Frauke Presents, utan många av de mindre klubbarna också håller en väldigt hög nivå, ska jag säga. Det tycker vi. Men för att det finns folk i det här communityt som kämpar hårt, som sliter och producerar och kämpar för att det ska finnas burlesk, så finns det bra burlesk i det här landet.
Ja, det kan vi vara glada för.
Mm.
Verkligen.
Ja. Jag tror att nu har vi pratat en liten stund, du och jag.
Ja, det var jättetrevligt.
Ja, vi kom igång.
Ja.
Ja, jag ska faktiskt göra så att jag tackar dig för att du kom hit och pratade med mig idag.
Ja, då får jag också tacka. Det var ett nöje.
Ja.
Vi lär ju ses ganska snart igen om man säger så.
Ja, ganska snart.
Så tack ska du ha.
Ja, tack. Och mina kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner här ute. Jag vill tacka er som har följt oss och lyssnat så hemskt mycket för att ni har gjort det. Nu är ju det här det sista avsnittet som jag kommer att spela in. Men det är ju så att jag kommer ju inte ta bort podden. Så att liksom, så länge den finns så går det att lyssna. Och vi har ju över 50 avsnitt som det går att lyssna på. Så det är bara att gå tillbaka i historiken och lyssna. Och jag har ju träffat så många fantastiska personer här i den här studion under de här 3 årens tid. Det som känns lite sorgligt i det här är väl liksom att det finns fortfarande så många som jag skulle vilja intervjua. Jag kom till en punkt i våras när jag tänkte så här, nej men nu har jag intervjuat alla. Nu vet jag inte vem jag ska fråga mer och nu är det liksom kört. Vad ska jag göra med podden? Sen när tiden har gått så har jag insett att men herregud Aurora, du har inte alls intervjuat alla. Det finns ju jättemånga fler och det poppar ju upp nya artister och så att egentligen, det var ju en helt fel tanke. Den här podden, det är ju inte därför jag slutar. Jag slutar inte därför att det inte finns fler personer som kan tänka sig komma hit. Eller som jag kan tänka mig att fråga. För det finns jättemånga. Utan jag slutar av andra anledningar liksom, som är mer personliga. Men så att jag vill säga det till alla artister, alla fantastiska personligheter som har varit här på studion Custom Music Productions. Det har varit så fantastiskt roligt och spännande och intressant och utmanande och utvecklande att träffa er och prata med er och gå på djupet bakom ert artisteri. Det har varit en sån lyx, en sån häftig sak att få uppleva med alla er. Så jag tackar er så hemskt mycket för att ni har kommit hit och delat med er av allt som är er, era personligheter, ert artisteri och allt. Jag är så glad och tacksam och stolt över att ni har varit här, över 50 personer. Men till er som jag inte hann att intervjua så tyvärr så blev det inte så. Jag har många i åtanke, jag tänker inte nämna några namn, men om du känner dig träffad så vill jag ändå tacka dig för att du finns och för att man vet aldrig med framtiden. Men ja, det känns tråkigt att jag missade det. Men så är det med livet. Man hinner inte med allt, tyvärr. Jag, till er som har lyssnat, som sagt, helt överväldigande att ni har följt med. Att ni har velat lyssna på min röst och på mina gästers allt prat. Jag är faktiskt väldigt glad och stolt över den här podden. Och jag vill tacka, ja, du sitter ju kvar här Ludvig, jag vill tacka dig.
Tack igen.
För att jag har fått lov att göra podden. Och för det var ju en väldigt stor satsning som vi gjorde från vårt företags sida. Att starta upp det här är ett stort projekt liksom. Så det är jag tacksam för. Tack Andreas som har studion och som hjälper mig att få till de här programmen så att de blir så bra som de bara kan ljudmässigt. Jag är jättenöjd med ljudet. Tycker vi håller oss i liksom världsklass. Så hur avslutar man då 3 år av poddande i burleskens tjänst? Jag vet inte faktiskt. Jag har så många att tacka och jag hoppas att ni alla känner er tackade och viktiga för mig. Kan du hjälpa mig lite?
Nej. Ska du ta hela tacklistan så blir det så himla långt.
Ja, jag tänkte inte göra det. Jag tänkte bara försöka avsluta det här på något bra sätt.
Ja, det är svårt. Vi är ungefär lika dåliga på att avsluta telefonsamtal. Du och jag också.
Jättedåliga.
Det är samma sak här tror jag.
Ja.
Tack och hej.
Det går inte. Jag vill inte slita mig från den här mikrofonen. I love you. Nej, men tack för att ni har lyssnat. Och fortsätt lyssna på Burleskpodden. Vi finns kvar i etern. Glöm inte det.
Och i vimlet, som man säger.
Och i vimlet. Vi ses där ute. Jag kommer fortsätta gå på burlesk och jag kommer fortsätta att älska burlesk. Så att mig slipper ni inte undan. Okej, okay. Det får bli mina sista ord. Mig slipper ni inte undan. Hejdå!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.